Vi är väldigt glada att vi fick komma till Karlskrona. Och vi kommer från LP Ung och Spik. Och vi möter väldigt mycket människor. Och vi vill att det hos dig ska hända någonting. Jag tror att vi behöver få Guds hjärta, du och jag. Behöver få empati för människor och kärlek. Och vi har formulerat det så här: Guds hjärta slår för en trasig barn- och ungdomsvärld. Det Gud har kallat oss att vara medmänniskor som reagerar och tar ansvar. LP känner du ju till. Ni har ett fantastiskt LP-arbete i Karlskrona. Det är vi stolta över alltså. Många människor som får ett helt nytt liv. Det är ju fantastiskt. Idag tänkte jag tala om att den helige ande luktar gott. Det här är häftigt. Den helige ande luktar gott. I Bibeln så står det om den helige ande. Det står om smörjelseoljan i Gamla testamentet. Moses säger till folket att de ska göra en smörjelseolja som ska bestå av olivolja. Det känner vi ju till. Och i den här olivoljan så skulle det finnas fyra kryddor som skulle skapa den här oerhörda vällukten. Och det vill jag säga dig. När den helige ande verkar i en församling så luktar det gott. Det blir en speciell generositet. Det blir en speciell kärlek där den helige ande verkar. Så man blir inte inkrökt, tvär, dum. Så här va. Då har du uppfyllts av något helt annat än helige ande. Nej, när den helige ande verkar, då luktar det gott. Och då står det så här i Andra Mosebok, det 30:e kapitlet, så står det så här: ta kryddor av bästa slag, 500 siklar flytande myrra, hälften så mycket doftande kanel. Alltså 200 siklar, 200 siklar doftande kalmus, 500 siklar kassia efter helgedomssikens vikt och en hin olivolja. Av detta ska du göra en helig smörjelseolja, en doftande blandning, en kostmässig beredd salva. Det ska vara en helig smörjelseolja. Det här är ju en bild på den helige ande. Det Mie visade är ju att den helige ande kan vara elden, kan vara kraften. Men den helige andes smörjelseolja som vi ser här i Andra Mosebok var att den skulle beredas av olivolja. Och då var det så att det skulle finnas fyra olika kryddor här. Och lyssna nu, därför att när ni sitter här så är vi kristna. Vi är kristna, de flesta av oss skulle jag tro. Vi kanske kommer från olika traditioner så här. Men det är så här att i gamla förbundet, i gamla testamentet, så var det bara prästen, profeten och konungen som blev smord. Nu lever vi i nya testamentet. Och i nya testamentet så är det så att där blir alla människor som tar emot Jesus Kristus blir smord av helig ande. Lyssna nu. I Gamla testamentet fanns det heliga platser, det fanns heliga klasser. I Nya testamentet finns det inga heliga klasser, inga heliga platser. Du kanske tycker att kyrkan är helig. Inget speciellt med någon kyrka. Första 300 åren så hade de kristna inga kyrkor. Men när Paulus skrev till de kristna i Efesus, eller han skrev till dem i Korint, så skrev han: hälsa de heliga i Korint. Därför att det är du som är helig, det är du som är kyrkan, det är du som går till jobbet och är kyrkan alltså. Och då måste den här kyrkan vara fylld av någonting. Fattar du? Att du är en människa som ska vara fylld av helig ande. Och i Gamla testamentet var det så att det var bara prästen, profeten och konungen som blev smord. I Nya testamentet så är det så att då kommer Guds ande över alla människor. Det här är fantastiskt. Och Joels profetia, som Petrus citerar på första pingstdagen, så säger han att Guds ande ska komma över alla människor. Över slavar. Vilka var slavarna? Slavarna var de som stod längst ner på samhällsstegen. Och nu säger alltså den helige ande genom Petrus här att Guds ande ska komma över slavar. Var verkar Guds ande starkast i Sverige idag? Ja, man undrar, var verkar Guds ande starkast i Sverige idag? Då kan jag tala om för dig. Det är bland de utsatta. Det är bland de svaga. Det är bland invandrarna. Fattar du? Och jag kan tala om för dig att vi har tre nycklar för att få framgång för Guds rike. I Karlskrona eller var vi än befinner oss i Sverige finns det tre nycklar. Jag kan ge dig dem, de är mycket enkla. Det första vi måste satsa på om vi ska ha framgång för Guds rike där vi finns, det är barn och ungdomar. Och när jag tänker på den här gudstjänsten idag så skulle jag vilja be för Amanda sen i eftermötet här. Jag skulle vilja be för er ungdomar som spelade och sjöng så fantastiskt bra. Jag skulle vilja be för er andra ungdomar. Därför att ni är jätteviktiga. Barn- och ungdomsarbetet är det absolut viktigaste arbetet vi har i en kyrka. Om vi missar det kan vi sätta upp en ny skylt på kyrkan. Fonus. Ja men fattar du? Det är ju kört då. Det är ju kört. Barn och ungdomar, lyssna nu. Slutet på 80-talet hade vi i våra pingstförsamlingar. Nu kan jag ju bara den statistiken. Sen är jag ju inte först och främst pingstvän, jag är kristen. Att jag blev pingstvän var ju inte att jag läste Levi Petrus med Maror och hans predikningar. Yes, jag är pingstvän. Så gick det ju inte till. Jag mötte några brinnande, goda, kristna ungdomar som var pingstvänner och jag kom med i en pingstförsamling. Men jag är kristen. Men jag har förstått att om inte en församling förstår att det här är det viktigaste, barn och ungdomar, alltså, så tappar man allt. Så 1989-90 där hade vi våra pingstförsamlingar 75 000 barn och ungdomar i våra grupper varje vecka. Vet du vad vi har idag? 17 000. Du hade vi hållit på med ett företag och försäljningschefen hade misslyckats så kapitalt som man har tappat allt, så förstår du, 60 000. Då hade man fått sparken. Det hade aldrig gått. Jag ska säga att vi måste vända på agendan när vi tänker på församling. Det absolut viktigaste är barn och ungdomar. Den andra nyckeln vi har som Gud har gett oss, det är invandrarna. Och jag såg er och var glad jag är för er. För ni är Sveriges framtid. Va? Är ni Sveriges framtid? Ja, det är ni ju. Du, det är ju ni som har livet. Det är ju ni som har hängivenheten. Du vet, när jag kommer till spanskgruppen i Philadelphia i Stockholm, vet du, då är det ingen kulturupplevelse utan då är det wow. Eller jag möter den afrikanska gruppen i Norrland, alltså vi hade en konferens, 400 afrikaner, vet du, och så var det 100 svenskar som stod och tittade på. Ja. Och så fick jag bo i gästlägenheten i Borlänge pingstkyrka, så var det så att de hade bönevecka där. Och de här afrikanerna hade bönevecka, vet du. Det är ju inte så att de bara ber så det är lite stilla och lugnt, utan de ska ju ha mikrofon när de ber med, vet du. Och det var ju häftigt första kvällen att de höll på till 12:30 och fullt ös i kyrkan och jag var vägg i vägg, vet du. Så det var ju inte något att sova, utan man fick hoppa ner och vara med. Men det var inte så lätt att vara med varje natt där. För jag var ju tvungen att vara på skolorna och sådär, va. Men du vet, Sveriges framtid, det är de invandrare som Gud skickat till Sverige. Jag tänker på det som hände i Överkalix. Tre medlemmar, det var kört. De ville sälja kapellet, men det var kört. Vet du vad som händer? När de tänker slänga iväg kapellet, för vi har inte råd med det här och vi kan inte värma upp det. Då skickar, lyssna nu, då skickar ifrån Kongo Migrationsverket 40 karismatiska kongoleser till Överkalix. Inte lätt och lagom kristendom alltså. Inte lätt och lagom kristendom alltså. Utan karismatisk, kärleksfull kristendom alltså. Och vet du vad som händer? När man tittar på detta så är det så att när man tittar på historien så var det för 70 år sedan att Överkalix pingstförsamling skickade iväg en missionär till Kongo. 70 år senare skickar Gud tillbaka 40 karismatiska kongoleser till Överkalix. Ja, det är värt en applåd! Det är underbart! Den tredje nyckeln, det är missbrukarna. Det är missbrukarna! Och du vet, vi behöver få in dem i församlingen. De måste få bli en del av församlingen. Inte stå och titta på och sådär. Utan de måste bli en del av församlingen. Och jag har en vän, han heter Håkan. Han var missbrukare. Han började missbruka i 12-årsåldern. Han höll på med heroin och allt möjligt i 10 år. När han var 30 år så mötte han Jesus. Och han har varit fri nu i 4 år. Inte ett återfall. Idag går han på bibelskolan. Han skriver egna sånger. Det är fantastiskt. Vi har 3 nycklar. Som Gud har gett oss. Barn och ungdomar. Invandrare. Och det är inte det att så här att vi tycker så här, hej och vad gulligt det är med invandrare. Så här, släpp loss dem. Släpp loss dem. Släpp loss friheten. Jag vet ju att det är flera som har kommit till tro här. Det pågår ju väckelse här i Karlskrona bland invandrarna. Vet du vad du ska göra? Gå dit. Halleluja. Gå dit alltså. Var med. Prisa Gud. Möt den här elden. Möt den här glöden. Därför att det är nyckeln till det Gud vill i Karlskrona. Och den helige andes smörjelse. Olivolja. Och så finns det de här 4 olika kryddorna. Nu kan ju inte jag någon grundtext. Jag skulle ju lära mig tyska i skolan. Det enda jag lärde mig på tyska lektioner under 3 år, det var Ruhe bitte, för det betyder var lugn. Det var det enda läraren sa till mig. Men du, det är så här att den första kryddan som skulle finnas och blandas i den där olivoljan var myrra. Och myrra, det betyder medlidande. Alltså den helige ande vill skapa i din och min personlighet empati och medlidande. Det finns så mycket döda kyrkor. Vi har rätt trosbekännelse, vi har rätt allt. Men vi har dött i vår apati för människor. Vad ska jag bry mig om någon? Jag har knappt tid med mig själv. När Jesus såg på människorna. Då står det att när han såg på människorna så står det att han kände medlidande. Den andra kryddan, det var kanel. Det var inte länge sedan det var kanelbullens dag. Och kanel, det betyder beslutsamhet. Och den helige ande behöver skapa, för det här är ju karaktärsdrag som den helige ande vill skapa i din personlighet. Empati, kärlek, beslutsamhet. Förlåt, en liten hockeybild. Vet, jag spelar ju hockey, det fanns ju de som alltid gjorde 4 mål när man vann med 7-1. Då var de alltid, vet, när de fick mycket is och åka på och glida och tyckte det var underbart. Alltså. Men sen när det small alltså, det stod 1-1 och det skulle avgöras vem som gör 2-1. Vet du. Då satt de alltid i båset. Åh, vad ont det gör. Gnällde. Vet du att vi behöver i församlingen idag, vi behöver beslutsamhet. Vi behöver beslutsamhet i våra liv. Vi ska göra det Gud vill. Vi behöver beslutsamhet. När du ser alla möjligheter, när jag såg den här informationen om Sydamerika. Vad ska vi vara? Vi ska ju vara där och vi har ju beslutat. Vi har beslutat att vi ska göra skillnad för människor. Den tredje kryddan var kalmus. Och det betyder formbar. Och det kan ju vara lite svårt. Därför att... Det är ungefär som den lilla tjejen i barngruppen som Marie och jag och min fru vi jobbade i, så skulle man gå och hjälpa den där lilla tjejen och var 4 år och så behövde du lite hjälp.
Nej, kan själv. Och det är ju ofta så att vi kan ju så mycket själva. Kan ju så otroligt mycket själva. Men Gud vill ju forma dig och mig. Och vi behöver vara beroende. Och en av bilderna av den helige ande, det är ju att han ska ge oss en annan hjälpare som ska vara hos oss alltid. Och du vet, vad är förutsättningen för att man ska bli hjälpt? Jo, det är att man behöver hjälp. Jag var med och räddade en kille. De hade jumpat på isen i Svartån i Tranås, vårkanten, isbristning. Och de jumpade där och en kille gamlar i. Och han håller ju på att drunkna. Men då är vi två killar, Bosse, min kompis och jag. Vi hade några stavar och vi hade några skidor. Och så drog vi oss ut på isen. Och så drog vi upp den där killen och räddade honom, vet du. Vet du vad han sa sen? Han sa inte så här: jag är så tacksam att de räddade mig. Han sa så här: nej, jag stod på hela botten, jag hade klarat mig ändå. Gud vill forma dig och mig. Och när Gud formar dig och mig, så är det så här att han vill skapa i dig och mig ett beroende. Där vi förstår att vi behöver hjälp. Den fjärde kryddan, det är förbund. Och det är ju som äktenskapet. Det är ju ett förbund. Likadant när ni firar Herrens måltid i en församling, så är det ju det nya förbundet i mitt blod. Men det är ju inte bara det att vi har ingått ett förbund med Gud. Vi har ju ingått ett förbund med varandra. Därför kan man ju inte säga vad som helst om mina kompisar, vänner, gemenskapen i kyrkan, va? Så om du tror att det är helig ande när du går och pratar skit, så kan jag säga att det är inte helig ande. Därför att när man börjar och blir fylld av helig ande, så börjar man tala på ett nytt sätt. Man talar inte bara i tungor, det är underbart att tala i tungor och prisa Gud. Men jag kan säga dig att är ditt modersmål svenska och du är en människa som är fylld av helig ande, då vill jag säga dig, då behöver du tala svenska på ett nytt sätt. Jag är så trött på allt skitsnack i kyrkan. Jag är trött på det. Jag är trött på människor som är så negativa och bara vill göra ner andra för att höja upp sig själv. Nej. Vi är en gemenskap. Vi är en församling. Vi är lämmar varandra till tjänst. Och vi ska uppmuntra varandra. Vi ska tala goda ord alltså. Inte bara tala i tungor. Utan vi ska tala svenska på ett nytt sätt som är uppmuntrande och kärleksfullt. Och det underbara är att när den helige ande verkar i en församling, luktar det gott. Ibland när jag kommer till kristen gemenskap, så känner jag ibland så här: den här församlingen skulle jag inte vilja vara med en vecka i. Ja, men det är sant alltså. Det behöver inte vara en fullkomlig församling. Det behöver inte vara flashigt och ljud och ljus och allt det här häftiga. Men jag, ibland så blir jag så trött på det här negativa. På det här nedvärderande. Jag vill vara med i en församling där vi får möta varandra med kärlek, med respekt. Och där vi lyfter varandra. Och lyssna nu. När den heliga ande verkar, så luktar det gott. Det luktar gott. Karisma utan karaktär är en katastrof. Alltså, om inte det finns karaktär och mognad. Vi som kristna måste vara trovärdiga. Och vi behöver den här gåvan att skilja mellan andar, urskiljning. Jag hörde Gunnar Sameland, han var ju en sån där fantastisk pastor
kom till Botkyrka utanför Stockholm. Det var 100 medlemmar. När han slutade där var pensionär. Jag tror inte han slutade för han var 70 år eller någonting sådär. Så var det så här att när han kom så var det 100 medlemmar. 20 år senare så var det 650 medlemmar alltså. Han var en bibelpredikant och han sa till mig när jag gick där på Löttorp Öland så sa han så här: Håkan, här ska du se en grej. Det här är fantastiskt. Därför att i grundtextens ord, det här ordet för urskiljning, är att man skrapar på ytan och kommer under ytan och ser verkligheten. Det är så mycket image idag, det är så mycket utanpå lager. Det är inte det viktigaste. Det viktigaste är ditt hjärta, att det är rent. En andefylld församling är kärleksfull, är generös, är frimodig. När den helige ande verkar luktar det gott. Du, jag skulle vilja utmana dig idag. Jag skulle vilja att du söker Jesus den här förmiddagen. Hur går det till? Jo, vi har en förbönsplats här på vänster sida om mig. Jag tror du behöver den helige andes smörjelse. Det är ingen exklusivitet, några timmar i ett möte sådär. Nej, 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 nej. Det handlar om vardag. Det behöver lukta gott i din familj. Det behöver lukta gott när du kommer till jobbet. Och du vet, det är så häftigt. Jag hade en förbedjare som bad för mig natt som dag i 10 år. Jag jobbar som pastor i Värnamo. Hon bad för mig natt som dag i 10 år. Och när jag tittade på den här goda kvinnan, hon dog i 93 års ålder alltså. Men när jag tittade på henne så såg jag, det lyste i hennes ögon. Det fanns en sån där karismatisk utstrålning. Hon hade inte gjort någon ansiktslyftning eller så här, va? Men du vet, jag såg hon hade en utstrålning. Och så hette hon Gladys. Vad härligt alltså, får heta Gladys. Du vet, hon bad i 10 års tid. Natt som dag för mig. Och så hade vi vårt ungdomsplace på fredagarna. Vi hade byggt en ny kyrka. Och hon bodde precis jämte därför att vi hade ett par punkthus med ungefär 50 lägenheter i 2 hus. Och det var bara 50 meter till kyrkan. Och så fredagkvällen så kommer Gladys till kyrkan där. Det är knökafullt i kyrkan. Det var ungefär mellan 200-500 ungdomar varje fredag. Brötet i stan var i kyrkan. Muslimer var där som blev frälsta. Ungdomar blev frälsta. Missbrukare blev frälsta. På 1,5 år så döpte vi 55 människor till Kristus i den här lilla stan på 30 000. Och så kommer Gladys när det var fredagkväll. God mat, gemenskap, bibelundervisning. Och så var det alltid 1 timmas möte. Koncentrerat 1 timmas möte. Radikal förkunnelse om Jesus. Och så förbön. Och så kommer Gladys och säger, får jag vara med här ikväll? Ja, hur har du tänkt då? Jo, jag har tänkt, jag ska sitta uppe på läktaren. För det var aldrig något folk på läktaren, utan de satte ner i kyrkan. Så ska jag sitta där uppe, så ska jag be för ungdomarna. Varje fredag kom hon. 90 bast, va? Och lite till. Och det luktade gott, vet du. Därför att när den helige ande verkar i ditt och mitt liv, i vår familj, i församlingen, på arbetsplatsen. Helig ande är inte någon exklusivitet. Några minuter i en kyrka där vi ska sjunga. Nu måste vi ha helig ande så det blir bra här och tekniken funkar. Jag tror ibland att han vill att vi ska misslyckas. Så att vi får känna, jaha, vad häftigt, nu misslyckades vi igen. Jag tror inte att han räddar oss bara för att han några minuter i en gudstjänst vill rädda oss. Nu är det ju underbart om gudstjänsterna och ni gjorde ju det så kanonbra. Men jag skulle vilja säga att helig ande handlar om vardag. Det handlar om din familj.
Det handlar om din arbetsplats. Det handlar om dina skolkompisar. Och när den helige ande verkar, luktar det gott. Kanske det starkaste exemplet på kristen tro i Sverige, det är ju Klara församling och Karl-Erik Salberg. Men massor med människor som kommer ur utsatthet, brustenhet, men som blir frälsta. Därför att Gud, lyssna nu, han börjar alltid i botten. Det är ju det han säger. Guds ande ska komma över slavar alltså. Liv, egna människor, där ska Guds ande verka. Och när Jesus träder in på arenan efter att han har blivit döpt i Jordan, så blir han och går in i sin tjänst. Och lyssna nu, när Jesus hade blivit smord av helig ande, så är det så att han börjar sin tjänst i öknen nära Jordan där. Som var världens lägsta punkt. 300 meter nästan under havsytan. Lägsta punkten på planeten jorden. Där började Jesus. Det tycker jag är intressant. Därför att när Gud ska verka, så börjar han alltid i underperspektivet. När vi ska förmedla evangelium kan inte vi komma här uppifrån och tala: du är värdelös. Man måste alltid komma i underperspektivet. Och när Gud utgjuter sin ande, gör han alltid det i underperspektivet. Och du vet, när jag ser detta som händer, alltså detta är ju fantastiskt. Jag läste en bok som heter Halleluja Brasilien. Skriven av en Sveriges radiomedarbetare som heter Kajsa Norell. Som handlar om två svenska män med familjer som åker till Brasilien. En heter Vingren, en heter Berg. Och de kommer till Brasilien. Och nu är det 100 år senare, kommer Kajsa Norell tillsammans med sin man som var företagare och jobbade i Brasilien. Och så när hon går runt i Brasilien, så ser hon bara detta överallt. Pingstvänner, människor. Och det är inte bara några stycken. Så tänker hon, vad är det som har hänt? Så ser hon att det här som började med två enkla svenska män tillsammans med sina familjer. Och kanske en av de duktigaste i den här familjen, det var Vingrens fru alltså. Var en intellektuell kvinna, duktig att skriva så här. De satsade, och idag är det i den grenen av pingströrelsen i Brasilien 12 miljoner människor. Och så säger hon så här: när jag tittade på den här väckelsen, därför att då är det så här att de här områdena i Rio, det inte ens militären vågar gå in, inte ens polisen går in, där kan nyfrälsta evangelister som förut har varit kriminella, nu går de rakt in, och man ser alltså hur de tar ner sina vapen alltså. Och så ser jag i UR Play på Sveriges TV, så ser jag hur de kommer i en Toyota-buss in i Rio där, går in i de här områdena, det är inte ens militären vågar gå in med stora kanoner. Och så går de in i de här sammanhangen. Och när de möter de här kriminella gängen som är tungt beväpnade, så tar de ner sina vapen. Och så säger de så här, det här är intressant. Säger de så här: framgångsteologerna, de kommer aldrig upp på bergen bland de fattiga i Rio. Men familjen, alltså den del av pingströrelsen som de här grabbarna startade, Vingren och Berg, de går upp till de fattiga. Idag finns det 50 miljoner pingstvänner i Brasilien. Och vi får ju nästan ont i magen när de drar upp sina tröjor och så har de Jesus is my Lord när de har vunnit VM-guld i fotboll. Och då ska någon svensk så här sportjournalist referera detta och säga: ja, det verkar vara några djupt religiösa ungdomar. De är inte djupt religiösa. Det är karismatiska kristna ungdomar som har en sån hängivenhet till Jesus. Två grabbar skickades iväg. Idag är det 12 miljoner. Jag kan säga er, hemligheten till framgång i Guds verk är helig ande. Och när den heliga ande verkar, luktar det gott.